Vågorna med Sabine Dumba, 13 minuter över 6. Vi har ju hört talas om den ett tag nu, valutan som ju heter Bitcoin. Men vad är det egentligen? Hur fungerar den och vad finns det för, ja, för- och nackdelar med den? Och varför drar den så mycket energi? Ja, jag fattar ingenting. Linus Dunkers är Bitcoin-entusiast. Han har varit det sedan 2014 och har tydligen byggt upp en av Sveriges största verksamheter inom mining av kryptovaluta. Ja, så kallas det. Men ska jag vara ärlig så, ja, det är knappt så jag förstår vad jag pratar om själv. Men det vet Linus Dunkers. God morgon, Linus.
God morgon, god morgon.
Hur förklarar du Bitcoin?
Ja, svaret på den frågan blir olika varje gång jag får frågan i stort sett. Men man kan säga att det är en digital valuta till att börja med. Det innebär att den påminner väldigt mycket om dollar eller kronor eller euro. Som oftast nu för tiden också bara finns digitalt som ettor och dollar hos banker eller på Visa-kort eller Mastercard eller annat. Men det är också som digitala kontanter, alltså ett sätt att man äger de pengar man har, till skillnad från om man har dem på ett konto hos en bank till exempel. Alltså någonting du själv kan ha i fickan, fast i det här fallet då i sin telefon eller i sin dator. Och vissa kallar det för digitalt guld och jämför det mer med guld än kontanter eller valuta. Så det finns lite olika svar beroende på vem du frågar, men det agerar både som en digital valuta, som digitala kontanter eller som ett digitalt guld kan man säga.
Mm. Du, jag läste om en studie tidigare i veckan gjord av Max Krause, eller han var en av forskarna bakom studien som publicerades i Nature Sustainability. Och där pratar de om att framställningen av Bitcoin är på väg att sluka mer ström än hela Danmark. Hur kommer det sig?
Ja, alltså man kan säga att förbrukningen egentligen har hela tiden stått i relation till nyttan eller värdet och användbarheten av själva nätverket eller säkerheten i nätverket. Så att till en början så gick det faktiskt då att upprätthålla nätverket med en vanlig laptop. För ja, en 8-9 år sedan så räckte det för att Bitcoin skulle anses vara tillräckligt säker. Men det var ju för att kursen låg väldigt, väldigt, väldigt lågt och det var väldigt få som använde den. Sen har den ökat både i värde och i användbarhet. Och idag är det så stora och så många transaktioner att det krävs mer säkerhet och då går åt mer energi. Och förbrukningen i sig vet jag inte om jag håller med om att det är en direkt miljöfråga. Utan jag är mer intresserad av var energin kommer ifrån och vad man eventuellt gör med den spillvärme som blir av mining, så kallad mining.
Mm. Alltså jag måste ärligt säga att jag inte förstår. För hur kan en digital valuta ta så mycket energi att framställa? Det är inte så att man gräver guld rent fysiskt. Alltså jag har gett mig på den här frågan förut och jag blir inte klok på det. Men om du pratar med mig som om jag vore 6 år gammal, kanske jag kommer närma mig en begriplighet i alla fall.
Ja, jag ska försöka. Det är egentligen... Vi har pratat alls länge om bara Bitcoin som en valuta eller som det här kontanterna eller guldet. Men det som är stort egentligen med Bitcoin, det är den underliggande teknologin. Det som kallas för blockkedjan. För den möjliggör egentligen all typ av transaktioner av digitalt värde. Det behöver inte nödvändigtvis vara just pengar. Utan det kan vara till exempel, det finns ju olika spel som har valutor i eller pengar i spelen. Det finns många företag som har bonuspoäng av olika system eller flygpoäng eller andra typer av poängsystem. Och sen finns det digitala valutor som Bitcoin till exempel. Det finns tusentals valutor idag men Bitcoin är den största av dem. Men sen finns det även möjligheten att använda blockkedjan för vad ska vi kalla det för analogt värde. Alltså patent, lagfarter, kontrakt eller avtal eller sånt som finns så att säga, i riktiga världen som idag är ganska ofta ganska dyrt att hantera och kräver en central så att säga betrodd tredje part. Och det är väl egentligen det största som teknologin möjliggör, det är att man kan kapa mellanhänder. Så just när det gäller Bitcoin och digitala valutor då det är det som är mest uppmärksammat att där kapar man ju egentligen behovet av banker. Men pratar vi då till exempel patent så finns det inget behov längre av patent- och registreringsverket, utan blockkedjan löser själva förtroendefrågan. Men hur och det kan har man aldrig kunnat göra förut.
Hur kan det ta så mycket energi?
Det är just av det skälet att för att, så att säga, hur säkert ett system är kan man väl egentligen säga är så dyrt som det är att förstöra. Alltså lika mycket pengar det går åt att förstöra ett fungerande nätverk eller ett förtroende. Så säkert är systemet. Och därför kan man väl säga att ju mer det har kostat att upprätthålla nätverket, ju dyrare är det också att försöka förstöra nätverket. Så att det drar väldigt mycket el och kostar väldigt mycket pengar, det är det som gör att det är praktiskt taget omöjligt att förstöra den här digitala valutan eller stoppa den eller blockera den.
Så när man säger att det tar väldigt mycket energi att tillverka den här kryptovalutan, då menar ni egentligen, då handlar det lika mycket om att det krävs väldigt mycket energi att helt enkelt bara bibehålla den och göra den säker?
Precis, egentligen är det inte framställandet i sig som drar mycket el. Som sagt, man kunde tillverka bitcoin för 8 år sedan med en vanlig laptop som gick på batteri. Utan det handlar om att när användbarheten eller nyttan och värdet på nätverket går upp, då måste också säkerheten följa efter. Och säkerheten i det här systemet är direkt kopplad till energin som åtgår för att säkerställa nätverket.
Ja, men nu förstår jag faktiskt vad det här handlar om. Vad kan man handla för den här valutan egentligen?
Den är ju mest populär på internet, alltså via hemsidor. Att få bitcoin eller andra digitala valutor som betalmedel på en hemsida eller en webbshop är väldigt enkelt, eftersom det är digitala pengar. Så är det lätt att, så att säga, koda. Det är, man brukar kalla det för programmerbara pengar i vissa fall. Så det är lättast i de sammanhangen. Men det finns också platser där så att säga, många butiker och restauranger har börjat godkänna bitcoin som betalmedel. Malta till exempel har, de vill kalla sig för Blockchain Island, och de är väldigt positiva till digitala valutor och bitcoin. Mm. Där kan man betala i många restauranger, och SUG i Schweiz är ett sånt här ställe som har också väldigt mycket acceptans för digitala valutor. Så, de kallar sig Crypto Valley.
Så när man sitter där med en saftig nota i Schweiz, så liksom kan man gå in och, eller, hur betalar man, hur går det till när man betalar då? Om man liksom tänker att det är en otroligt dyr restaurangnota och mina bitcoins har gått upp så jag använder någon av dem. Hur gör jag då?
Ja, det är ganska likt Swish faktiskt. Du har en, i sådana fall, för enkelhetens skull, en applikation i din smartphone, och så skannar du en QR-kod vanligtvis, och på så sätt betalar du. Mm.
Ja, du, Linus Dunkers, bitcoin-entusiast. Tack så mycket för att du är vaken, Peter Pfeffer, för att du gjorde ditt yttersta att försöka förklara det här för oss som gått runt i en dunkel bitcoin-dimma.
Ja.
Tack så mycket.
Tack så mycket.